Välkommen till Tyresradion 91,4 MHz om du lyssnar på närradiosändaren från Tyresö. Den räcker ju inte så långt, men vi har gjort så att vi har digitaliserat alla våra radioprogram. Så du kanske hellre vill lyssna på www.tyresoradion.se. Där finns det då program i ett arkiv och så finns det de program som ligger ute just nu. Det här programmet som följer om en liten stund, det är ett program som jag, Lena Hjelmerus, har gjort tillsammans med några goda vänner som jag tycker är spännande att prata med. Och jag ska alldeles strax gå in till dem. Det kommer att handla om vatten. Och det här programmet är ju då också ett program i serien om samhället vi lever i. Så välkommen och lyssna. Nu kör vi.
Så ser man alla öarna med samma sprida sig ut mot horisonten, inifrån brospann och hamnar. Man ser på en sightseeing-tur, så ser allihop när de kliver ur att
vatten,
stan är full av
vatten.
Aha.
Nu har jag knackat på och kommit in i Ulla och Sudirs fantastiska uterum. Och det är jätteskönt, för det blåste lite ute faktiskt. Ja, vad roligt att få komma hit till er. Och nu måste jag första frågan. Jag har ju känt er i nästan 40 år, men jag vet fortfarande inte hur man uttalar ert efternamn.
Chowdhury.
Chowdhury. Ja, det när man förstår varför inte jag säger det annat än jag säger Ulla och Sudir. Det namnet säger att du är född någon annanstans.
Ja, i Indien.
Indien är stort, hörru. Lite mer specificerat.
Östra sidan i Indien. Delstaten heter Orissa.
Men sen är ju nästa fråga. Hur i all världen hamnar en indier i... Ja, måste jag ju inte sagt var vi är någonstans heller. Vi är inte riktigt i Tyresö, men nästan. Vi är 17 minuter ifrån Tyresö om man kör väldigt fort. Och det heter Vidja. Och jag är det stället där jag tillbringar ganska mycket tid på somrarna. Från Indien till Vidja, hur hamnade du här?
Ja, jag är papperstekniker efter min utbildning vid högskolan i Indien. Jag tänkte att lära mig lite mer om papper. Och Sverige var det först i den tiden högst uppe på min önskelista. Så att det var Sverige som lockade mig och jag fick ett jobb i Sverige. Då hamnade jag i Klippan finpappersbruk.
Ja, det är välkänt med vattenstämplar och allting. Ja. Men sen så antar jag att du mötte din fru Ulla.
Ja, vi möttes i början på 70-talet. Och bestämde att vi skulle resa till Indien tillsammans. För jag hade ju inte varit där. Det var rätt spännande. Vi hade en annan kompis med oss också. Så vi åkte dit och träffade Sudirs föräldrar och släktingar. Och sen så kom vi hem. Och så var det, ja, efter det sen så har vi väl hängt ihop.
Ja, det blev ett par ända sedan 1972. Och jag har ju följt det lite, så jag vet att ni har uppfostrat tre barn och ni har alltid haft en hund. Och ni är mycket poppis hos min hund eftersom ni alltid har hundgodis i fickan. Och jag vet att du jobbade på Träforskningsinstitutet, stämmer det?
Ja, den tiden hade den forskningsinstitut som finns i Sverige, det var välkänd. Det var Svenska Träforskningsinstitut. Idag företaget ändrat namn, heter Invensia. Efter Invensia det har blivit att RISE. Så RISE är en stor forskningsorganisation som ingår alla de här företagen.
Den är kvar i Stockholm. Men du lämnade Träforskningsinstitutet.
Efter 16 års arbete inom forskning, jag tyckte att måste jag göra något nytt, så flyttade jag därifrån till Åkerlund Rausing i Lund, är en förpackningsindustri.
Ja, det är de som gjorde Tetra Pak det.
Ja, Tetra Pak var en av de grenarna, men Åkerlund Rausing Seca, vi gjorde förpackningarna för produkter som behöver lite bättre hållbarhet.
Nu räknar jag i huvudet här, 16 år från 72, då är vi framme vid 88 ungefär. Var det då ni flyttade hit till Vidja?
82 flyttade vi hit, permanent.
Ja, och du började istället jobba, istället för pappersmassa. Nu är vi kvar på Åkerlund och Rausing. Gick du därifrån direkt till din nuvarande?
Ja. Åkerlund och Rausing jobbade jag med utveckling av förpackningarna. Och tätt slutande förpackningarna som inte släpper in någon syre. Och sen den beslutades att de ska flytta till Lund. Och då var det mina barn, de var ganska små. Och jag hade inga lust att flytta till Lund och lämna mina barn. Så då blev det att kunna starta eget. Och då startade företaget.
Ja, och företaget, och nu är vi framme vid 92 va?
Ja.
Och företaget heter Aqua Q. Då måste jag fråga Ulla, det där Q, är det något, står det för något?
Aqua betyder vatten och Q, quality, vattenkvalitet.
Jaha, det var quality. Ja, men det var väl väldigt smart. Jag satt och funderade en stund om det var question, men quality är naturligtvis helt rätt. Och det företaget, det består egentligen bara av er två. Ja, har jag uppfattat det rätt?
Ja.
Men nu har ni varit ute och rest i världen alldeles nyss. Var var ni någonstans?
I Tokyo.
Och varför var ni i Tokyo?
Vi fick ett pris ifrån International Water Association för vår innovation AquaTrack och AquaReuse. Och vi fick till och med första priset inom vårt område.
Ja, det blev ett guldmedalj, gulddiplom i International Water Association. Får man säga som hundägare, det var inte kattskit inte. Och när jag började titta på er hemsida, då fanns det en massa andra priser där också. Ni har vunnit pris nästan varje år här, 2015, 16 och 17. Fast inte internationellt, men mera på EU-nivå och nationell nivå. Det är inte många jag känner som har så mycket priser. Nej.
Nej.
Då är frågan, du nämnde Aqua Track och det är ett produktnamn på en av era uppfinningar. Nu, när man pratar uppfinningar med någon, då är det alltid lite känsligt det här med patent och processer, hur det går till. Och nu får ni väl säga så mycket som ni vill för att inte någon annan ska stjäla idén. Men lite granna, vad går det här ut på?
AquaTrack är ett tidigt varningssystem för föroreningar i vatten.
Så att när de häromdagen stängde av vattnet i handen och folk måste vara tvungna att koka vattnet där, då hade ni ert system kunnat slå larm?
Ja, innan. Vårt system kunde ha lagt larm innan det blev en utbrott. För att vårt system skulle varna operatören i ett vattenverk eller de som är ansvariga för att det här systemet ska inte drabba någon konsument.
Så er produkt AquaTrack, den riktar sig egentligen till vattenverk av, ja, som finns över hela världen egentligen då.
Ja.
Det här är ju inte något som är bara för Sverige. Hur ser marknaden ut, Ulla?
Det finns ju, största marknaden är nog för återanvändning av vatten.
När man alltså använder, ska vi säga, använt
renat avloppsvatten. Renat avloppsvatten.
Och då måste man ju ha ett system som man vet att det verkligen är renat. Mm. Och det här att man använder renat avloppsvatten, hur pass vanligt är det då?
I södra Europa är man ju tvungen ofta att använda för bevattning för att man har inte dricksvatten tillräckligt. Och då måste man ju veta vattenkvaliteten på det här renade avloppsvattnet för att kunna säga det här kan vi använda till bevattning eller det här kan vi använda till att spola golv eller vi kan använda det till toaletter. Man måste sätta ett värde på vilken kvalitet det är.
Ja, för att Vi har ju hört nu om jordgubbar som har varit salmonella-smittade och sallad som också har varit salmonella-smittat och som har kommit från Sydeuropa och där det sannolikt har berott på då att man har använt inte tillräckligt rent vatten i bevattning och när man har behandlat sina grönsaker. En annan sak som jag tänkt på, det är ju att vi i sommar har haft så extremt torrt. Och det har ju gjort att, ja, våra hundar kan ju dricka vatten i vilken pöl som helst. Mm. Men vi människor är ju väldigt beroende av att det verkligen är rent det vatten vi får i oss. Hur ser det ut idag? Alla vattenverk måste väl ha någon form av kontroll, va?
När det gäller renat avloppsvatten, det är två saker som är oerhört viktiga. Ena är det bakteriehalten och andra är det läkemedelsrester. De här två ämnena som är idag är mycket diskuteras och är ingen som vet riktigt hur läkemedelsresterna påverkar människor. Så det är väldigt viktigt att kunna kontrollera de här två ämnena.
Ja, och Tyresö Radions lyssnare vet ju då, en del av er i alla fall, att jag är läkare i botten. Och det här med läkemedelsrester i vårt dricksvatten, det är ett jätteproblem. Och i vårt landsting här, Stockholms läns landsting, så har vi fått ganska mycket regler om vilka läkemedel som vi inte får använda. Därför att man inte är säker på att de renas ordentligt. Men det som är kanske största problemet, det är ju hormoner och alltså p-piller. Den delen som går ut i vårt dricksvatten. Så både ja, läkemedelsrester och andra föroreningar. Som vi ju inte kan se med blotta ögat. Men hur bär ni er åt då för att upptäcka det?
För att upptäcka föroreningar vi gör genom optisk ögat. Så att som kontinuerligt tittar vattenkvaliteten och upptäcker någonting som förändrar kvaliteten. Så omedelbart larmar och tar ett vattenprov. Det är viktigt att vattenprov ska tas när vattenkvalitet förändras. Inte som det dock görs idag att man tar vattenprov då och då. Då ger ingen information. Det blir bara en statistik. Så att realtidmätning, det är som alla föredrar idag.
Ja visst, för att mäter man bara som du säger stickprov då och då så kanske man ju missar det som faktiskt har hänt eller är farligt. Optiskt öga, vad är det för någonting?
Optisk öga, det är en optisk ljus, laserljus, som mäter, som skannar vattenkvalitet oavsett vilken tid på dygnet det handlar om.
Och i kombination med vår programvara då så avläser vi kvaliteten på vattnet, förändringen av vattenkvaliteten.
Men det här är ju årets Nobelpris, laserljus, i hur man använder det i olika praktisk verksamhet. Ni ligger precis i rätt fas här nu. Hur länge har ni jobbat med det här med lasern?
Ja, ungefär 2013 började vi. Mm.
2013.
Ja, så ni startade företaget 92. Men det är de här sista årens tekniska utveckling med laserljuset bland annat då, som har gett er impulserna att vidareutveckla tekniken och få fram det här fantastiska nu som ni blir prisbelönade över hela världen.
Ja, nej, men det är väldigt trevligt att man blir uppmärksammad internationellt. För att som det är så blir man väl aldrig profet i sitt eget land.
Nej, och det här är ju så pass, får man säga så, smala kunskaper. Det är ju jätteviktiga för de som sysslar med vatten professionellt. Men för oss vanliga människor som bara vrider på kran och förutsätter att det ska vara rent det som kommer ur kran, så har vi nog inte riktigt tänkt på det här med vatten.
Vår uppfinning går ut på att upptäcka föroreningar i tid, ta vattenprov när det sker någon förändring och avlägsna detta innan konsumenten får det. Så att alla tre komponenterna inbyggt i det här systemet.
Men avlägsna, vi har ju precis sagt att det är ett problem det här med framförallt läkemedelsresterna. Hur får du bort dem då?
Genom att behandla vattnet med en ozonblandningssystem. Ozon är stark oxiderande gas Och att kunna blanda den med vatten, det är som är våra kunskap det handlar om. Att göra en minsta tillsättning av ozon och den oxiderar de ämnena och de bakterierna.
Nu var det ju väldigt länge sedan jag läste kemi, och även om läkare läser väldigt mycket kemi, jag har för mig att ozon är giftigt.
Ja, det är giftigt, men eftersom vi gör under kontrollerade förhållandena och lokal på platsen, det kan inte sparas. Så att måste man göra skillnaden på det här ozonet som vi tillverkar på plats och den andra ozon som ibland pratar om, jordens skydd, som markozonet. Så det är stor skillnad.
Ni tillverkar alltså ozon i er tekniska apparatur?
Ja.
Oj. Ja, nu nästan jag får lov att ta en paus här, för det här är stor. Det här känns ju för mig nu när jag börjar tänka igenom det. Det här är stora grejer. Både det här att kunna direkt identifiera när någonting börjar bli farligt, när någonting är farligt, och sen så också kunna behandla det på ett så, det låter lite enkelt i alla fall med det här med ozon.
Ja, ozon är ju ingenting nytt. Det har ju funnits länge. Men det är just sättet som vi använder det här ozonet och blandningstekniken som är vår unika kunskap.
Men ni är två personer. Ni måste ju ha stöd här nu ifrån svenska samhället. KTH, är det något ni jobbar med?
Ja, vi samarbetar med KTH och Svenska Miljöinstitutet IVL. De är två samarbetspart i Sverige vi har. Men sen vi har många internationella samarbetspart som vi jobbar med olika projekt, och samtidigt vi lär oss från deras kunskap och sen bidrar med vår kunskap.
Jag antar att Stockholm Vatten och de stora vattenverken här i lokala regionen är också intresserade av er.
Kan du få dem intresserade så är vi väldigt tacksamma.
Ja, där fick vi en vision. Ja, det var det där med profet i sin egen stad. Det är många som vill vara med och rena vatten kanske också.
Ja, och sen är ju här en ny sätt att man kontrollerar vattnet varje minut dygnet runt. Man gör ju inte det här. Man tar ju, som Sodi sa förut, stickprov för analyser. Och man mäter naturligtvis pH, turbiditet och så vidare. Men det är så pass grovt. Vi går ner på en finare nivå.
Ja, för det här laserögat, om jag nu har förstått rätt av Nobelpristagarnas utläggningar, så kan man ju se väldigt, väldigt, väldigt smått. Cellnivå nästan.
Ja, det är riktigt. Och det är som vi säger, varje individuella föroreningar vi tittar på. Och då kan vi bestämma att detta, och vi skapar en fingeravtryck av vattnet. Och när denna fingeravtryck avviker, då är det någonting som är farligt. Eller någonting som inte varar där. Det är det vi upptäcker och larmar. Och när vattenprovet tas, detta analyseras vid sidan om. Man väntar inte på analysresultat. Och det är det som det här systemet idag är verifierat enligt ETV. ETV står för Environmental Technology Verification. Detta är en EU:s norm att kunna verifiera processen är korrekt. Det vi påstår är korrekt.
Det här öppnar ju en framtid för er. Det ska bli väldigt spännande att följa er framöver och se hur det här utvecklas. Men ni reser alltså ut i Europa och deltar i olika vattenmöten, vattenkongresser. Du brukar säga att ni ska till Spanien ibland, Ulla.
Ja, vi har varit med i ett projekt där nere just där man tittar på återanvändning av renat avloppsvatten för att bevattna mango, tomater och gurka. Så där har vi ett system som avläser då online vattenkvaliteten.
Det här med rent vatten. vatten. Jag har ett frågvist barnbarn som är i lågstadieåldern och som vill veta väldigt mycket. Och för det första, varför är vatten så viktigt?
Kroppen behöver vatten för att överleva. Så att det är oerhört viktigt att vi har tillgång till rent vatten.
Ja, inget liv alls väl utan vatten egentligen.
Nej.
Även om vi människor är de som är mest sårbara och behöver det renaste vattnet kanske. Men min sjuåring, hon undrar liksom, kan inte vattnet ta slut?
Jo, det är rent vatten. Det är väldigt begränsat. Ungefär 4% av jordens vatten, det är dricksvatten. Rent vatten. Resten är det finns vatten som inte används i jordbruk och liknande. Men de här 4% måste man återanvända. Och det som var vatten tar slut med torkan och liknande, så använder man idag saltvatten. Och rena den vattnet är så pass bra så att man kan återanvända igen.
Så att det här renade vattnet är ett alternativ då till att ha någon slags avsaltningsanläggningar?
Ja, avsaltningsanläggningarna är renar på en mycket kostsam sätt. Att rena på enklare sätt och kontrollera är mycket billigare alternativ. Och det är det som vi förespråkar nu. Att återanvända vattnet istället för avsaltning. Avsaltningen gör att 50% av vattnet blir salt. Och det här ökar salthalten i vatten. Och det är, i längden detta är inte hållbart.
Nej, för att det tål ju inte vi människor att få en ökad salthalt, och det tål ju inte växter heller.
Nej.
Och sen har vi ju problemet också med alla de länder som inte har kust och som alltså inte har möjlighet att avsalta något havsvatten. Och då skulle man alltså kunna återvinna, vad sa du, 4%?
Ja.
Det är det så lite?
Ja.
Man har pratat mycket om grundvattenreserver. Här ute där vi befinner oss nu, där fick vi för ett par år sedan lära oss att det rann åt olika håll. Det rann inte alls åt det hållet jag trodde det rann, utan det rann åt andra hållet. Det här med hur vatten rör sig nere i marken, det är inte alldeles enkelt.
Nej, det är ju inte enkelt, för det hittar olika banor och kan ändra helt riktning också om man spränger till exempel.
För Tyresö radions lyssnare har vi ju ett problem ute på halvön där vi har inträngning av saltvatten i dricksvattenbrunnarna. Genom att återanvända sitt dricksvatten, då skulle man kanske kunna komma ifrån det problemet också.
Ja, det är en tanken att hur man vill återanvändning av vatten gå till, det är att fylla vattenmagasin. Rena vattnet och fylla vattenmagasin är ett trend som vi ser internationellt i olika delar i världen.
Och sen måste vi förstås också då spara på vårt dricksvatten. Det har väl alla i hela Sverige märkt den här sommaren. Om ni ser in mot framtiden, om ni får fritt här och fantisera och gissa, hur tror ni det kommer bli?
Jag tror att rent dricksvatten kommer ju bli en bristvara, och tyvärr är ju det som skapar krig på många håll i världen. Så att vi måste på något vis se till att vi kan lära oss en bra teknik att rena och återanvända vattnet från avloppsvatten.
Ja, Sudir, vad tror du om framtiden?
Det enda land som jag känner till, det är Singapore, som idag använder sitt vatten. Gång på gång återanvänder och renar och återanvänder. Om de finns inga mental barriär hos dem. Idag, vi har en mental barriär som säger, oj, hur ska vi använda avloppsvatten? Så länge vi har den barriären, så vi har svårt att använda den tekniken som utvecklas. Vattenkvaliteten blir exakt likadant som det dricksvatten som vi har idag.
Men det var spännande, den här mentala barriären. För om jag tänker på mig själv, om någon skulle säga att jag skulle använda avloppsvatten som dricksvatten, så skulle jag ju säga nej, aldrig. Men, och det sitter ju naturligtvis i huvudet när man nu har en teknik som gör det möjligt. Hur ska man övervinna den barriären?
Man kan tänka sig till exempel Mälaren. Ena änden av Mälaren, vi tar vatten för att kunna göra dricksvatten. Andra änden av Mälaren, vi släpper ut våra renade avloppsvattnet. Och de vatten mixas med varandra. Och då blir det en recirculation, som det engelska ordet som man använder i det sammanhanget. Att det samma vatten cirkulerar hela tiden. Det blir aldrig mindre eller mera samma vatten. Har man otur, så som det hände i Östersund, när blåste ganska mycket, så det sjön blandade ihop det här och de tog vatten från avloppsvatten och då blev det kryptosporidiums utbrott.
Ja, och det varade ju länge och kryptosporidium är ju en väldigt otrevlig parasit. Nu har det redan gått några år så många har redan glömt det. Men det var väl en sån här ögonöppnare för Sverige verkligen att vi har inte, det är inte så enkelt i Sverige som vi tror med vårt friska fina vatten.
Bara komma tillbaka till lite grann till tanken att hur den idén växte hos oss att man ska titta på vattenkvalitet. Det var i 90-talet vi var inblandade i många ozonprojekt med vatten. Och åkte vi till en konferens i Frankrike. Där första gången fick vi höra Milwaukee. Där det första upptäckte kryptosporidiums utbrott. Plötsligt 400 000 människor insjuknade, många dog. Och detta var det startskottet för oss. Att tänka en kreativ tänkande. Hur har vi i Sverige? Så beslutade vi att söka lite finansiering på svensk vatten. Och de beviljade pengar till oss. Så vi fick resa hela avlånga landet, ungefär 20 kommuner. Och vi tittade hur ser ut vattenkvaliteten i dessa olika kommuner. Och vi fann att det var stora skillnader hur vattnet behandlas. Och det var det som är startskottet på nytänkande. Att vi måste utveckla någonting för att människor ska ha bra. Så att de ska veta innan. Så det tidigt varningssystem är startade efter det här projektets slut.
Ja, och nu sitter jag och tänker på Legionella, för det var ju förra året. Och Legionella är då en bakterie som trivs i vatten som inte är tillräckligt upphettat. Och det är en fasa när man får in Legionella lunginflammation, patienter med lunginflammation på grund av Legionella. För det är också en sådär som folk dör av. Och det var ju ett kyltorn på ett tak, visade sig efter väldigt lång utredning, som var källan. Men er teknik skulle både ha upptäckt legionella bakterierna och behandlat dem med ozon, kanske?
Vi har ju faktiskt sedan tidigare vi arbetat med just med legionella och har ett sådant patent för att ta bort legionella. Nu har vi inte testat legionella bakterier på det här systemet AquaTrack. Så där kan jag inte säga hur vi skulle ha upptäckt eller inte. Men det är klart beror ju på hur vilka mängder av olika bakterier det är. Så ser vi ju förändringen i vattenkvaliteten.
Ja, nu måste jag hämta mig en stund här. För det här är sån spännande intervjun. Men klockan går ju också. Och jag tror att vi snart har förbrukat våran halvtimme. Jag ska be att få återkomma till er vid något lite senare tillfälle. Och fortsätta att prata vatten. För att jag är inte färdig med det här än. Och nu ska jag bara säga att ni har en hemsida och den heter som ert företag då, den heter aquaq.se. aquaq.se. Ska det vara ett bindestreck också mellan aqua och q? Och så får vi väl kasta ut bollen då till de lokala vattenverken i omgivningarna och höra om inte ni kan få in en fot någonstans. Jag tackar så hemskt mycket för att få komma hit. Och så får jag gratulera en gång till guldmedaljen i Tokyo. Och så får vi se vad det blir för pris nästa år.
Tack.
Tackar.